Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi försöker reda ut de stora ekonomiska frågorna. De som ska göra det idag är Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank, och Kristin Magnusson Bernard, numera vd på Första AP-fonden. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack, kul att vara med.
Ja, kul. Grattis till nya jobbet, Kristin. En månad har du varit där.
Absolut, nytt jobb, samma gamla makrochefhästar. Nej, jag skojar. Ja,
det låter bra. Och för ordningens skull ska jag säga att jag heter Viktor Munkhammar heter jag. Och att det är förmiddagen onsdagen den 23 september när vi pratar. Och den här veckan har ju varit het ur vårt perspektiv. Vi har fått en ny budget och vi har fått ett nytt räntebesked. Båda de ska vi gå igenom. I andra halvan blir det spaningar som vanligt och däremellan det nya inslaget Begreppet, som denna vecka har en tydlig budgetkoppling faktiskt. Men vi ska börja med några saker som trillade in här nu på morgonen precis innan vi började, nämligen de preliminära inköpschefsindexen från Tyskland, Frankrike och hela EMU. Och Kristin, det var lite neråt där. Vill du ta oss igenom de här siffrorna?
Absolut. Det är då både lite besvikelse på euroområdet som helhet och sen finns det lite intressanta skillnader mellan Tyskland och Frankrike och mellan sektorer då inom de här länderna. Tittar vi på Frankrike så är det framförallt tjänstesektorn som är en besvikelse. Och tittar vi på Tyskland så är istället då tillverkningsindustrin ganska bra. Och det här tycker jag man kan både fundera kring vad nu den andra vågen då av virussmitta som vi någonstans tror att vi kanske är i Frankrike påverkar tjänstesektorn. Intressant nog spelar den över till tjänstesektorn även i Tyskland som inte har sett samma smittotal. Och det tyder ju lite på att man påverkas också av vad som händer i grannländerna. Frankrike hårda restriktioner, Tyskland inte samma restriktioner men beteendet påverkar man i alla fall. Ska man försöka dra ut då vad den här, för det här är den preliminära PMI-siffran, betyder längre ut kan man ju säga att servicesektorn är arbetskraftsintensiv. Det här ser alltså sämre ut antagligen för sysselsättningen på marginalen för tillväxt. Och det gäller ju då särskilt Tyskland där tillverkningsindustrin ser bra ut.
Ja, just det. Om man bara drar siffrorna lite snabbt, och jag gjorde ju inte det förut, så sjönk det till 53,7 från 54,4 i Tyskland. Jag talar nu om den sammanvägda indexet, och till 48,5 från 51,6 i Frankrike. Och tanken är ju då att gränsen mellan tillväxt och kontraktion går vid 50. Andreas, hur reagerar du på det här?
Ja, jag delar synen som Kristin har, att jag tycker kanske det mest intressanta är skillnaden här mellan industrin och tjänstesektorn, och jag landar i att det pågår fortfarande i Europa en återhämtning inom industrin där saker och ting går till det bättre, mycket tack vare att Kina och resten av världen förbättras, samtidigt som förbättringen inom tjänstesektorn har stannat av, och det handlar ju, som Kristin mycket riktigt inne på, det här med den ökade smittspridningen i flera länder, så det är det som håller tillbaka.
Ja, okej. Okay. Så lite blandat då kan man säga. Bra, då går vi över till huvudämnena då, det som har hänt i Sverige i veckan. Vi fick ju en jättebudget i måndags med ofinansierade utgifter på, vad landade det på? 105 miljarder blev det. Den innehöll verkligen allt möjligt, den där budgeten. Andreas, vad tycker du var det viktigaste som vi fick veta och vad betyder det här för ekonomin framöver?
Ja, vad det betyder, jag skulle kunna sammanfatta det med lite pang för pengarna. Det tycker jag är en ganska bra sammanfattning av budgeten. Det är, som du själv indikerade, en väldigt stor budget, 105 miljarder, drygt 2% av BNP. Och det är tydligt, tycker jag, att det är de här fyra partierna som är överens om budgeten som har fått sitt, helt enkelt. Och jag tycker mycket bra, måste jag säga. Jag skulle ge både lite ris och ros då. Det jag tycker saknas är den här långsiktigheten som vi ekonomer ofta efterfrågar. Men också en tydlig arbetslinje. Det tycker jag inte alls finns egentligen i den här budgeten. Och det handlar mycket om det här med instrumenten, att skilja på att det ska löna sig att arbeta och sådär. Det såg vi väldigt, väldigt lite av. Så att om vi hade sett mer skattesänkningar mot hushåll till exempel, då hade jag varit ganska nöjd.
Ja, okej. Kristin?
Ja, ja och nej säger nog jag, för att det beror på vad man är ute efter här. Och vill man ha en budget som ska ge kortsiktig tillväxtstimulans och kanske lite inflation, då kan jag nog inte tänka mig en budget som skulle kunna vara mer ändamålsenlig. Och det jag tänker på här är att det är slagsida mot utgiftsökningar för det första. Och det vi vet att utgiftsökningar, särskilt i en lågkonjunktur, särskilt när ränteläget är lågt och vi vet att det kommer vara lågt länge, det ger rätt mycket just pang för pengarna på tillväxtsidan. Så där kan man ju säga att är det det man är ute efter? Är det en överbryggning? Och det är så jag uppfattar intentionen bakom den här budgeten. Sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Men ur det perspektivet så är det lite av ett skolboksexempel på hur man gör det, tycker jag. Eftersom vi vet att skattesänkningar till exempel tenderar att ha mindre tillväxteffekter. Mindre tillväxteffekter än då utgiftsökningar. Däremot håller jag helt med Andreas om att det är inte en långsiktig budget. Till det kommer också att många av de här utgiftsökningarna och skattesänkningarna är tillfälliga. Så de löper ut här om några år. Där kan man väl ha frågetecknet emot just det. Det jag just sa, nämligen att tillfälliga utgiftsökningar, tillfälliga skattesänkningar, om de är riktade mot hushållet så finns ju risken att man faktiskt inte agerar på det utan att man ser just att det här är tillfälligt. Så potential att ge en hel del stimulanseffekter, både inflation och tillväxt då framför allt, mer frågetecken på sikt.
Ja, Andreas, vad det här att du tyckte det var lite pang för pengarna, gäller det även på kortare sikt eller var det framförallt när det gäller framtiden som du tänkte på då?
Ja, men jag tänker nog liksom panget på lite längre sikt. Jag håller med Kristina om att på kort sikt så kan det säkert lyfta BNP lite och sådär. Men jag tycker inte riktigt i det perspektivet man ska ha på politiken. Jag tycker även i den här nu ganska djupa krisen så tycker jag man måste tänka långsiktigt, att vi kombinerar liksom lång och kort sikt faktiskt. Så finns det ju bara ett tillägg där, det finns vissa tillfälliga saker som är verkligen motiverade att ha kortsiktigt då. En sån sak är det här skatteavdraget på investeringar mot bolagen, där man då helt enkelt vill, om bolagen då vet att det är en tillfällig sak så kan det ju då faktiskt leda till ökade investeringar då i bästa fall. Ja, så där är det ju motiverat så där. Men annars kan jag tycka mot hushåll och så där, och med den här strukturella arbetslinjen, då tycker jag man ska mer tänka långsiktigt.
Ja, okay.
Ett annat område man kanske kunnat vilja se mer av på sikt handlar just om att finansiera och uppmuntra en grön omställning. Där är det, givet vad man hade kunnat förvänta sig, jag hade nog kanske trott att vi skulle få se mer på det området.
Ja, om bara kort den här kortsiktiga tillväxtimpulsen då. Jag tror att Magdalena Andersson, finansministern, sa att de räknar med att det ska höja tillväxten med 2,3 procentenheter nästa år jämfört med någon slags default scenario. Det är ett rejält bidrag, Kristine. Det är realistiskt.
Ja, tittar man på en del tidigare skattningar, och Andreas kommer att prata lite mer om exakt hur de här sådana skattningar går till om en liten stund, tror jag. Men just i en lågkonjunktur, just när räntan är varaktigt låg och man vet att den kommer vara det, just den här typen av åtgärder har man mätt upp att det är rätt stora effekter av. Så jag uppfattar ju att det är det perspektivet man har haft med sig. Och sen är det naturligtvis så att om det skulle väl vem som helst som ska sälja in en budget oavsett färg. Man tar väl kanske inte, finns det en, så att säga, ett intervall av estimat på effekterna, så tar man väl kanske inte det lägsta. Det tror jag inte strategiskt någon av oss skulle gjort. Så att naturligtvis finns det alltid en så att säga, en utrymme för tolkningar, men att det är åtgärder som kan ha stor effekt i det här läget, det håller jag med om.
Man kan väl lägga till där också att det här intervallet är ju då ganska brett, och det gör väl att när, men om man tänker att de satsar ungefär 2% av BNP, budgeten var ju 105 miljarder då, och så skulle det lyfta BNP med mer än 2%, så är det ju, då ligger det över spannet, skulle jag säga, mot vad de här tidigare estimaten på vad, hur stor effekten av politiska åtgärder har på tillväxt på kort sikt. Så det är lite optimistiskt, jag håller med om den synen också.
Ja, bra. Då lämnar vi budgeten för nu och går över till räntebeskedet som kom dagen efter i tisdags. Och där var det ju mindre action, kan man säga. Allting hölls oförändrat, vilket man möjligen kanske ska vara glad för ett år som detta, att centralbanken inte såg sig nödgad att göra någonting nytt. Men Andreas, om man ändå försöker titta under huven lite på det här som Stefan Ingves och de andra direktionen kom med igår, vad tycker du, hittar du någonting som sticker ut då?
Det är svårt, alltså jag har försökt vända på många stenar där och tycker inte det är jättemycket som sticker ut. Jag tycker det mesta var väldigt väntat. Man signalerar ju då, för lyssnare som inte känner till det, att man ska ligga still här med räntan i hela, under hela prognoshorisonten, 3 år framåt. Det intressanta är väl om man skulle ha sagt någonting om obligationsköpsprogrammen då, hur de ska hanteras under nästa år och så här. Det gjorde man inte heller. Jag tycker kanske det mest intressanta var ändå i presentationsmaterialet, så var det 2 bilder på där man pekade på betydelsen av finanspolitik. Och där man jämförde Sverige då mot ett antal andra länder och både konstaterade att vi spenderar inte så mycket relativt många andra länder, även om de här 105 miljarder är mycket pengar, så jämfört med många andra så är det inte det. Och man konstaterar också då, som är välkänt, att vår statsskuld även efter det här kommer vara väldigt låg jämfört med många andra länder. Så i den här diskussionen om att finanspolitiken måste ta en större roll, så tyckte jag att Riksbanken tog ännu ett steg i den riktningen.
De ropar i riktning mot Finansdepartementet. Precis. Om hjälp.
Ja.
Kristin?
Ja, men jag tycker det finns lite små nuggets här mellan raderna som är lite intressant. Och en sak jag tittade på var prognosrevideringarna, och där ser man att Riksbankens bild är att första benet i återhämtningen, om vi kallar det så, det har varit starkare än förväntat, och nu går vi in i en svagare återhämtningstakt, och det tror jag många bedömare skulle hålla med om. De förbättrar prognoserna för realekonomin men lämnar räntan oförändrad, annars då kunde man ju tänka sig att man hade reviderat upp banan då en smula, men det gör man inte. Och det tolkar jag som att man egentligen gärna hade sänkt räntan mer om man hade haft sett utrymme till det, men det tror jag inte man har gjort. Som jag tror fortfarande att en sänkning till minus sitter hårt inne. Jag tycker det är intressant den här skrivningen där man egentligen uppfattar jag det som är ganska tydlig med att man tror inte att minusräntor är så effektiva som stimulansmetod, men däremot hotar man nästan lite med att sänka till minus igen då om förtroendet vid inflationsmålet, det vill säga med som inflationsförväntningar, antar jag, då skulle falla igen. Så det där tycker jag ändå är en rätt tydlig öppenhet kring det här. Sen gillar ju jag som nörd att man faktiskt har börjat diskutera utbuds- och efterfrågeeffekter på inflationen, det vill säga att inflation kan vara högre eller låg av olika orsaker, vilket kan leda till olika respons. Och där landar man lite då i bland annat att en lite högre inflation än förväntat inte behöver betyda att man höjer räntan, och då tänker man sig till exempel det som brukar kallas negativa utbudschocker då när om produktionskedjor störs och så vidare av coronapandemin. Så jag tycker ändå det finns lite här som jag tycker både ger lite klarhet och visar lite på hur Riksbanken tänker.
Ja, det sista du var inne på där var ju en liten diskussion om igår, just att de inte skulle ha några jätteproblem ifall inflationen skjuter över målet ett tag. Och det har de ju uttryckt tidigare på olika sätt. Det har diskuterats i protokoll, i intervjuer, kanske i några tal också. Men kanske inte så tydligt att det har funnits liksom svart på vitt i den penningpolitiska rapporten. Och där gör ju en del kopplingen till den förändringen som den amerikanska centralbanken Federal Reserve gjorde här nyligen. när de går över till att sikta på att i genomsnitt försöka hålla inflationen på 2% och per definition då tillåta att inflationen stiger över eftersom den ju under de senaste åren har varit under. Andreas, är det vad tycker du om den tolkningen att det nu liksom är ännu tydligare från Riksbanken? Ska man se det som ett litet steg på vägen mot att vi även här ska gå över till och sikta på genomsnittlig inflation? Eller var det bara en upprepning av sånt de faktiskt har varit inne på förut?
Ja, jag skulle nog säga att det är ett litet steg i den riktningen trots allt. Även om det faktiskt har funnits liknande skrivningar om man går tillbaka 5 år i rapporten också. Men samtidigt så görs ju nuvarande skrivningar görs ju i nuvarande kontext. Och då är ju mycket kontexten det här med Feds nya mål och genomsnittsinflationsmål. Och då tycker jag på något vis det tillsammans med Riksbankstal på diverse ledamöter att man har den här toleransen till att skjuta över. Det tror jag ändå är ganska viktigt. Så min take skulle vara att både faktiskt ECB och Riksbanken i praktiken kommer ha någon slags genomsnittlig inflationsmål, men att man formellt inte kommer nå dit fram.
Ja, okej. Kristin, ska vi avrunda detta med att säga någonting om Riksbankens syn på kronan? Den har ju stärkts kraftigt, inte så värst den senaste månaden, men om man ser senaste halvåret sammantaget så har ju kronan stärkts ordentligt och den typen av snabba rörelser har ju Riksbanken inte gillat förut. Nu verkar de mest konstatera att det har skett och så är det bra med den saken. Vad tänker du om det?
Jo, men man kan ju tänka sig att det här faktiskt ligger i linje med på samma sätt som man kan nu har vi pratat mest om att tillåta inflationen att skjuta över målet, men rent parallellt så kan man ju prata om att det kan finnas skäl att inflationen kan ligga under målet utan att man ser det som ett problem. Och typiskt en sån sak kan ju vara då växelkurseffekter som beror på saker som man egentligen inte oroas för. Det handlar inte på något vis om att kronan stärks av fel orsaker utan det är något som händer i omvärlden. Man kanske ligger lite inte för att använda otakt, men i olika takt kring hur man genomför penningpolitiska stimulanser och så vidare. Och det där kan ju få rätt stora växelkurseffekter utan att det är något som man på sikt ska bry sig så mycket om utan faktiskt se igenom. Jag tycker personligen det är sunt att man har varit tydligare med att man inte följer växelkursen i realtid, både för att penningpolitik ska vara framåtblickande och för att det där kan hinna brusa ut innan man har faktiskt agerat på det.
Då ska vi ta tag i det för sig.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Säsongen, nya elementet i podden, nämligen begreppet. Där vi ger oss på att kort och koncist försöka reda ut vad ett centralt ekonomiskt begrepp som vi använder både i den här podden och i tidningen ibland egentligen betyder. Och Andreas, det är du som ska hjälpa oss med detta idag och begreppet i fråga är multiplikatoreffekt. Varsågod!
Detta centrala viktiga begrepp. Här kommer folkbildningsavsnittet då. Multiplikatorer pratar vi ofta om i den här makro- och finanspolitiska världen. Det handlar helt enkelt om att man uppskattar effekterna av en viss finanspolitisk åtgärd. Det kan vara till exempel en skattesänkning på den allmänna efterfrågan i ekonomin, det vill säga BNP. Så kort och gott visar det helt enkelt hur mycket pang vi får för de här pengarna som satsas på budgeten då. Och ett exempel då, det är om vi skulle sänka skatterna med säg 10 miljarder så skulle BNP kunna öka med säg 5 miljarder via att hushållens konsumtion ökar. I så fall så skulle den här BNP-multiplikatorn vara 0,5. Det är såklart ett antagande här. Vi vet inte, de här BNP ökar med 5 miljarder utifrån det här exemplet. Vad vet man egentligen i det? Ja, men det finns ju såklart skattningar på detta. Men den viktiga slutsatsen här, det är att den slutliga kostnaden för den här skattesänkningen på 10 miljarder, den är lägre än de här 10 miljarderna eftersom högre BNP i sin tur då leder till ökade skatteintäkter. Till exempel i vårt fall då vi har ökade momsinbetalningar om man konsumerar då delar av den här skattesänkningen. Men också då att det anställer ju fler personer, om man nu handlar vad nu kan vara kläder, så är det någon mer som jobbar någon timme extra i klädbutiken som i sin tur får en inkomst som i sin tur konsumeras och så vidare. Det är själva multiplikationen här då helt enkelt. Storleken på den här multiplikatorn då, den beror ju på många faktorer och kan ju också antas variera över tid och konjunkturläge. I goda tider så kanske konsumtionen i exemplet ovan inte ökar då lika mycket, utan det kanske blir så att det finns inte så många anställda i klädbutiken. Man har det tillräckligt bra redan innan så att liksom man sparar mesta del av pengarna. I sämre tider så kanske konsumtionsbenägenheten är större. Det finns mer lediga resurser i ekonomin som då kan lyfta BNP. Ja, det är väl ungefär sådär. Sen är det ju central fråga då, vilka riktas den här åtgärden mot? Hur stor är konsumtions- eller investeringsbenägenheten för en viss åtgärd? Det är jättesvårt att uppskatta. Det finns uppskattningar för Sverige då som pekar på att just för offentliga investeringar så får man mycket pang för pengarna. Att då är BNP-effekten ganska stor. Däremot om man skulle sänka skatterna till höginkomsttagare så är den inte särskilt stor därför att de har då en lägre konsumtionsbenägenhet. Däremot skattesänkningar riktade mot låginkomsthushåll eller bidrag till låginkomsthushåll får större effekt på BNP. Sen ska man, det är liksom multiplikatoreffekten. Sen i finanspolitiken så finns det såklart massa andra saker att ta hänsyn till. Liksom, självklart, det här är en kortsiktig effekt på BNP. Då. Sen kan man ju ha långsiktiga ambitioner, man kan ha fördelningspolitiska ambitioner. Kan ha klimatambitioner med finanspolitiken och kan ha moraliska aspekter på det också såklart. Men just den här kortsiktiga BNP-effekten av en viss åtgärd, det är multiplikatoreffekten.
Bra, tack för det. Då har vi rätt ut multiplikatoreffekt. Och går över till spaningarna där ni har grubblat på saker som kanske går lite under radarn eller sånt som kommer ge effekt längre fram eller vad det nu kan vara. Och Kristin, du har med dig en omfattande spaning som sträcker sig över flera fält. Är det korrekt uppfattat?
Det tycker jag det. Alltså nu, kära lyssnare, nu får ni spänna fast säkerhetsbältena för att nu ska jag försöka få ihop så oväntade saker som vem som blir nästa domare i Högsta domstolen med demografi, inflationsmålstyrning och dollar-eurokursen. Så jag gör ett försök och sen får ni väl bedöma hur det här gick.
Ja, jag tar på mig hjälmen också.
Så det viktigaste här, det som är veckans viktigaste, det är egentligen det som hände i natt, nämligen att president Trump nu har en majoritet för att utnämna en ny domare till Högsta domstolen som då ska ersätta Ruth Bader Ginsburg som gick bort. Och som ni minns då så var det ju lite diskussioner innan om man skulle göra det här innan valet, men det verkar nu klart. Vad som också verkar klart är att den här ersättaren blir en kvinna. Sannolikt en värdekonservativ kvinna, det vill säga någon som är mindre på marginalen, inte då tror på till exempel fri aborträtt, stor välfärdsstat och så vidare. Men det där är ju lite otydligare än att det antagligen är någon som är så starkt förankrad i till exempel sin katolska tro. Det är sannolikt också att den här kvinnan kommer från en etnisk minoritet, det vill säga till exempel latino eller sydostasier. Och det här är intressant av flera skäl. På kort sikt kan man säga att president Trump nu kommer kunna driva igenom det här, ökar sannolikt polariseringen gentemot demokraterna. Det gör att det stora finanspolitiska paket som man möjligtvis skulle ha kunnat baxa igenom här i närtid sannolikt inte blir av, eller i alla fall är sannolikheten lägre. Det i sin tur, eftersom många av de här stimulanserna löper ut, gör ju att det finns mer frågetecken kring den amerikanska återhämtningen då i närtid. Jag tror också att det på marginalen, president Trump har en möjlighet att spela det här smart så att han vinner mark hos stora delar av väljarkåren som kanske inte har bestämt sig än. Och då tänker jag framförallt på latinomajoriteten eller möjligtvis Sydostasien-minoriteten där han det har funnits en del frågetecken hur de här röstar. Utnämner han en person som ses som en stark företrädare för de här grupperna, så tror jag att det också, och det ser ju jämnt ut mellan honom och Biden, kan göra att han ökar sina chanser då för att vinna valet. Tittar man lite längre ut då, så kan man tänka sig, blir det inte så mycket finanspolitik? Ja, nej, men då blir det ju lite mer sannolikt Fed som får hoppa in här igen och stötta återhämtningen. Det tror jag man är redo att göra. Effekterna kommer då dock vara rätt annorlunda än om man gör med finanspolitik. Så visst, man kan stötta marknader. Man kan sannolikt inte stötta arbetslöshet, lönebildning på samma sätt. Och i det här då, på det vi pratade på lite längre sikt, kan man ju tänka sig att det här är en högsta domstol som har lite mindre preferenser för välfärdsstat. Kanske kommer det frågor då kring skatter. Det är inte alltid den typen av frågor hamnar i högsta domstolen, men på lite sikt gör de ofta det. Så blir det ändå en lite annan typ av arbetsmarknad. Och tittar vi då igen tillbaka, nu hoppar jag lite här kort och lång sikt, vad det här man kan tänka sig för växelkurssidan, så har vi ju haft ett tema nu där dollarn går svagt, euron och kronan går starkt. Får vi mer, både en lite, vi har redan sett där har börjat naggats i kanten, tittar vi på kurserna nu så är det ju faktiskt så att kronan och euron är på starkaste nivån mot då dollarn vad det varit på ett tag. Och det här blir liksom ett litet, vad ska vi säga, lite motvind för den här storyn då om svag dollar, stark krona, euro. Så jag tror på marginalen så får vi lite mindre tryck kanske i kronan och euron än vad vi hade sett annars. Så det var hela vägen från Ruth Bader Ginsburg till svenska kronan.
Ja, och på vägen däremellan så hade vi en lite svagare amerikansk återhämtning i närtid också som en möjlig konsekvens. Andreas, vad plockade du upp i den här spaningen? Du får inte kommentera på allt, för du ska spana själv också, men någonting.
Det är väldigt mycket fokus och många intressanta delar i Kristins spaning. Jag kan bara konstatera att det är spännande med den här ekonomiska sättningen som är lite allmänt förväntad nu i USA och vilka konsekvenser det kan få, och också växelkurseffekten såklart beroende på vem som vill. Ofta så ses ju Biden som dollar negativ. Ja, jag kommenterar inte det så.
Ja, bra. Du håller dig på hemmaplan i din spaning, Andreas, eller hur? Ja, finanspolitik.
Jag har ju ett kärt ämne, kanske en mer modern spaning, eller vad ska man kalla det? En titel skulle kunna vara: vi måste prata om det strukturella offentligt finansiella sparandet.
Oj, oj, oj. Där vann du lyssnare.
En alternativ titel: finanspolitik utan styråra. Det är svårt att säga för en kalmarit. Vi pratade mycket om budgeten tidigare. Och vi och många konstaterar att den är ju historiskt stor och sådär. Och en del har ju skrämts av storleken. Det som man inte pratat om så mycket hittills i alla fall, det är ju hur landade vi på de där 105 miljarderna för nästa år? Varför blev det just så mycket? Visst, en förklaring är väl att de här fyra partierna alla ska på sitt, så att säga. Men varför landade vi inte på 200 miljarder kronor? Då skulle ju varje parti fått ännu lite mer, eller hur? Det finns inget riktigt bra svar på det. Tänk att vi går ett år fram i tiden. Då ska nästa budget presenteras då på valåret 2022. Vad sätter ramarna för den budgeten? Ska det spenderas 50, 100 eller 200 miljarder kronor? Ingen riktigt vet. Vad är riktlinjen egentligen? Man skulle kunna tro att den här krisen och själva konjunkturnedgången då, att det är det som har motiverat de här 105 miljarderna. Men det tycks vara lite mer än så om man kollar detaljerna i budgeten. För det gäller också enligt regeringens uppskattningar. Och här kommer då det här finanspolitiska ramverket in. Det säger bland annat att överskottsmålet, en tredjedels procent av BNP, ska sparas över en konjunkturcykel. Okej, och så vet vi inte riktigt hur den här konjunkturcykeln ser ut och hur djup eller stark konjunkturen är. Men man försöker uppskatta detta. Så att om man tittar på det här strukturella offentligfinansiella sparandet då, så rensar man ju på konjunkturen, också covid-19-krisen. Va? Det borde ju då principiellt ligga på en tredjedels procent av BNP varje år. Eller? Då har man rensat på den konjunkturnedgång vi nu befinner oss i. Men det intressanta i budgeten så är det här strukturella offentligfinansiella sparandet negativt. Det är kraftigt negativt i år, över minus 2,6% om jag inte minns fel. Men det är också negativt för nästa år och faktiskt också negativt för 2022. Så det är ganska uppenbart då att man frågar då det här finanspolitiska ramverket. Och det är inte då som sagt konjunkturen i sig som bara motiverar det här. För att det tillåter ju ramverket faktiskt att en lägre konjunktur, att man avviker då. Så vad är det som egentligen motiverar, tillåter att vi har det här negativa strukturella sparandet? Det är oklart. Kanske är det så att det helt enkelt det är ett sätt att hålla ihop regeringen då, som sagt, att alla ska få sitt. Jag ska lägga till här då att jag är ju, som säkert många lyssnare känner till det här laget, jag är ju verkligen vän av en mer expansiv finanspolitik och har ju argumenterat för det i åratal nu att man borde bedriva en mer expansiv politik och faktiskt rucka lite på det här överskottsmålet då. Men likväl så kan jag tycka att det är problematiskt att det nu tycks liksom saknas riktlinjer här då. Som sagt, ska det nästa budget spenderas 50, 100 eller 200 miljarder? Det är ju så att signalerna från finansministern och de andra partierna också är ju att ramverket gäller och på sikt så ska vi återgå till överskott. Men varför ska inte det strukturella offentligfinansiella sparandet faktiskt går med överskott redan på nästa år? Det är ju lite konstigt. På vilken tidshorisont ska vi nå överskott igen? Är det om 10 år eller om 3 år? Hur ska man då lösa detta? Ja, men jag tycker då att det är för mycket begärt av regeringen och kommunicerar tydligt kring detta. Man kommer säkert vilja ha det här politiska handlingsutrymmet att själva säga om det ska bli 50, 100 eller 200 miljarder. Så det jag skulle önska det är ju att Finanspolitiska rådet exempelvis, jag tror framförallt de, men kanske också Konjunkturinstitutet, att de uppskattar det här utrymmet. Då tycker jag såklart samtidigt då att man ska fundera på själva överskottsmålet om det fortfarande är lämpligt och det här skuldankaret på 35%. Det är ju trots allt en helt ny värld vi lever i efter coronakrisen med extremt låga räntor och det överskådligt framtid och flertalet länder som har mycket, mycket högre skulder än vad Sverige har. Så att jag tycker man ska se över de här parametrarna. Men det är ett problem med att det faktiskt saknas riktlinjer i dagsläget. Det var min spaning.
Jaha, intressant. Kristin, tankar?
Ja, men jag funderar lite på hur användbart den typen av styråra hade varit i det här läget ändå. För problemet om man ska göra prognoser i ett så osäkert ekonomiskt läge som det är nu, det är ju att man får ett väldigt brett intervall kring vad tillväxt, arbetslöshet och så vidare kan falla ut. Och istället för att då tänka sig att man gör en punktskattning som man ofta gör, att man ska hamna på x procent av BNP, jag tycker nog att det är en bättre approach att tänka att man ska stresstesta sin politik lite och fundera kring, ja men om nu tillväxten faller ut plus minus 2%, vad händer, 2 procentenheter, vad händer då och vad händer med arbetslösheten, som man någonstans snarare har koll på vad finns känsligheterna i de politiska åtgärder man vill göra för att återgå till en nedåtgående trend på sikt. Det där kan ju vara rätt svårt att kommunicera, för jag tror faktiskt det är genuint svårt att säga hur stort det här utrymmet är när allting någonstans flyter så pass mycket som det gör nu. Men om man då inte kan gå ut och göra det väldigt tydligt, så blir ju lösningen möjligtvis det vi har hamnat i här, nämligen att man har tillfälliga åtgärder istället. För att ett sätt att definitivt få en nedåtgående trend, det är ju ett sätt att bortre datum på de skattesänkningar eller utgiftsökningar man gör. Och det är precis det som sker i den här budgeten. Så där landar jag också i frågan, är det så att återgången då ändå till någon mer balanserad utveckling, var det en hämsko i fråga om att göra långsiktiga, identifiera långsiktiga åtgärder som hade satt Sverige på en ännu bättre kanske utveckling på sikt? Och där landar jag faktiskt också ett frågetecken, och det kommer vi ju sannolikt inte få finansministern att svara på, men jag tycker ändå det är en fråga som bör väckas.
Ja, frågetecken kring budgeten då slutar vi med, och huruvida vi faktiskt har fortfarande ett finanspolitiskt ramverk eller kanske inte. Hörrni, tack för det. Vi har en punkt kvar på agendan, nämligen veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Kristin, Väldigt kort, vad är veckans viktigaste framåtblickande?
Jag förstår att det kanske var lite oklart eftersom jag bakade in det i min vilda spaning, men för mig
och den
var
med där också. Allt var med
för mig är veckans viktigaste vem som tar över efter Ruth Bader Ginsburg.
Okej, jättebra. Då så, Andreas och Kristin, stort tack ska ni ha för att ni var med idag. Tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka igen om 2 veckor, den 7 oktober. Vill man lyssna på poddar innan dess så finns det massor. Varje vecka kommer analyspodden. Det finns också digitalpodden som handlar om allt som rör den delen av ekonomin. Och dagliga poddar som exempelvis Ekonomistudion. Så att lyssna på och så hörs vi om 2 veckor. Ha det bra till dess. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag 16:00.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.